Kom helig ande med renhet och med din kraft. Ja, kära fader i himmelen. Jag ber herre att du ska utgjuta din ande över oss i den här lokalen. Herre, du har sagt att det är två eller tre är samlade i ditt namn. Där är du mitt ibland oss. Och jag vet att du Jesus, du är här mitt ibland oss. Men jag ber nu herre att du ska på ett speciellt sätt utgjuta din ande över oss. Ännu mer, ännu rikare mått. Jag ber herre att du ska utrusta mig herre med din smörjelse så att jag får tala det ord som kommer från dig herre. Jag ber herre i Jesu namn att varje ord som kommer från dig, det ska få fastna i våra hjärtan, i mitt hjärta och i allas hjärtan som är här inne. Men jag ber herre att de tankar som är födda ifrån mig själv och som liksom inte har sitt gehör herre, sitt ursprung i dig herre, de ber att de ska falla i glömska och inte göra någon verkan alls. Sen låt ditt ord herre bli levande och verksamt och slå rot och bära frukt i våra liv. Och jag ber herre att din kropp, din församling ska få växa och komma närmare dig och bli mer lika dig. Det ber jag herre, jag överlåter det här i dina händer. I Jesu namn. Amen. Det är som vanligt lika kul att vara tillbaka här hos er mina kära vänner. Jag tänkte, du sa Ulla-Britta att alla medlemmar i församlingen. Jag är faktiskt inte medlem i församlingen än. Men jag är väl på god väg. Det är väl bara en formalitet egentligen. Ni behöver inte oroa dig. Jag ska inte gå in i någon annan församling. Nej då. Jag har mitt hjärta här. Så att, men det måste ju ske. Jag står inte med i någon medlemsmatrikel än. Men alla tillhör vi Kristi församling. Så att det där är ju egentligen bara papper. Guds röst sa jag till Ulla-Britt och det stämmer. Oj. Guds röst, att höra Gud tala och att lära känna Gud, det liksom ligger på samma tema det här. Nu vet att vara kristen, det är ju inte någonting som handlar i första hand om att man gör massa saker och att man är duktig och att man går i kyrkan massa. Det brukar jag ofta återkomma till. Det handlar ju inte om det i första hand. Utan att vara kristen, det handlar om att man har en relation med Jesus. En verklig relation med Jesus. Och Jesus han säger själv så här en gång att detta är evigt liv. Att de känner dig, den enda sanna Guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Alltså detta är evigt liv. Att de känner dig, den enda sanna Guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Det som är betydelsefullt för den kristen, det är alltså att man känner Gud, att man känner Jesus. Det är det Jesus säger. Att man får en personlig relation med Jesus själv, att man lär känna honom. Och en del, de tänker sig att frälsningen, det är slutmålet med våra liv på jorden. Då har vi liksom pang, kommer fram. Men egentligen så är det ju faktiskt tvärtom, skulle jag vilja säga. Att när man blir frälst, då är det ju början. Då blir man ett barn och sen växer man upp. Och så kommer man närmare Gud och man har liksom ett helt långt liv med uppgifter framför sig. Det är början att bli frälst. Början på relation med Jesus som börjar här och som får växa in i. Men sen så fortsätter in i hela evigheten. Vi kommer alltid att få lära känna Jesus mer och mer. Detta är evigt liv. Att de känner dig, den enda sanna Guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Ja, vad vill jag ha sagt med det här? Jo, att om det nu är sant att det är så här, att det är det som det liksom handlar om, att vi ska lära känna Jesus, då är det faktiskt av oerhört vikt att vi också lär känna honom, att vi lever efter det här. Och jag tror att vi glömmer ibland hur verklig Jesus är, hur stor del av våra liv han egentligen borde få. För Jesus vill ju vara en del av våra liv alla dagar. Vi vet att det står ju inte så här att jag är med er alla söndagar in till tidens slut, utan Jesus säger faktiskt jag är med er alla dagar in till tidens slut. Alla dagar. Och han vill verkligen ha en relation med oss. Han vill ha en levande, en verkligen sann relation med oss. Och vet, han betalade det högsta priset av alla. Han spikades upp på det här korset. Han gav sitt liv för att vi skulle kunna få den här relationen. Och det här är ju verkligen viktigt då. Okej. Hur gör man då för att lära känna Jesus? Det är ju en ganska intressant fråga i det här sammanhanget. Hur lär man känna honom bättre? Det är ju inte så, vanligtvis i alla fall inte, så ser man honom inte med sina fysiska ögon. Eller liksom hör honom med sina fysiska öron. Det är klart, det händer ibland att människor får se Jesus en vision på något slag, han kommer och besöker så. Men det är ju inte det mest vanliga sättet ändå. Jag har aldrig sett Jesus fysiskt. Jag vet inte om det är någon här inne som har gjort det. Nej. I alla fall inte väldigt ödmjuka och inte vill säga det. Men nej. Men ändå så kan man ha en verklig och fullt medveten relation med honom, även om man kanske inte ser honom fysiskt. Och egentligen är det faktiskt inte så svårt. Jag menar, hur gör man för att lära känna en bekant bättre? Hur gör man för att lära känna sin äkta hälft bättre? Man umgås med varann, man pratar med varann, man spenderar tid med varandra. Och på samma sätt, Jesus är ju en person. Det är på samma sätt med honom. Man spenderar tid med honom, man umgås med honom, man pratar med honom och man lyssnar på honom. Och det där tror jag att många, de vet ju liksom, kristna och även andra som inte är kristna, de vet ju liksom att okej, att vi kan prata med Jesus, det vet ju de flesta. Det är liksom, man ber, många ber ju, kristna ber förhoppningsvis, och många som inte är kristna ber också ibland, särskilt i krissituationer och så. Då, liksom, då vet man att man kan prata med Gud. Men bön behöver ju inte bara innebära då att man, en del de läser bara Fader vår och så, och det har ju naturligtvis sin plats att man läser färdiga böner, men bön är inte i första hand det, utan bön kan vara att man pratar med Gud, med Jesus som en vän. Precis som du pratar med din bästa vän, så får du dela allting till Jesus, precis allt. Allt som gör dig glad, det som gör dig lycklig, det som är jobbigt, dina tvivel, allting kan du dela med honom. Därför att han är din bästa vän, han vill lära känna dig och han vill att du ska få lära känna honom. Så det att vi kan prata med Gud, det är nog de flesta kristna med på. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att Gud faktiskt får prata med oss. Det är minst lika viktigt. Vi kanske inte alltid tänker på att Gud vill faktiskt säga oss någonting. Ibland när man kommer till Gud och ber, och liksom, då rabblar man på alla sina böner och sina behov och sin längtan. Och sen så tar man sig inte tid att lyssna på vad Gud säger. Och hur snygg relation blir det egentligen? Jag menar, om du har en kompis, det är ganska jobbigt när den ena bara man får in syl i vädret. Hur mycket lär man känna varandra då egentligen? Den ena kanske lär känna den andra, men ja, ni kan säkert möta någon som är så ibland. Så där, liksom. Vad är det här för någonting? Ja, här kommer det en till. Ja, okej. Okay. Nu ska jag inte säga iväg på det. Men faktum är att Gud, han vet ju faktiskt redan vad vi vill. Han känner oss utan och innan. Han känner våra tankar, kanske innan vi själv tänker om ens. Vi behöver inte babbla så väldigt mycket egentligen, tror jag, som vi ibland gör. Någon påpekade jättevist faktiskt att vi har utrustats med en mun men två öron. Kanske menade Gud någonting med det, att han menar att vi ska lyssna dubbelt så mycket som vi ska prata. Jag tycker att det är en bra bild i alla fall. Gud vill alltså inte bara lyssna på vad vi säger, utan Gud vill tala till oss, och han vill att vi ska lyssna på honom. Jag tror verkligen att Gud talar bara vi är beredda att lyssna in vad han säger. Okej, hur talar då Gud till oss? Hur gör han? Hur för han fram det han vill ha sagt? Ja, Gud talar på många sätt, men jag vill ta upp några av de mest grundläggande sätten. Och det första och det viktigaste sättet som Gud talar på, det är genom Bibeln, genom Guds ord. Paulus, han skriver så här till Timoteus vid tillfälle, att du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Det är det andra Timoteus brevet 3:15-17. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, för att Guds människan ska bli fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Och i Hebreerbrevet kapitel 4 och vers 12 står det så här, att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats alla uppsåt och tankar. Alltså, den här boken, Bibeln, den är verkligen fantastisk. Det är Guds levande ord till oss, Guds uppenbarelse till oss. Alltså i stora drag kan man säga att Gud har uppenbarat sin vilja faktiskt för alla människor i alla tider, egentligen i alla tänkbara situationer, på alla platser vart man befinner sig. Gud har uppenbarat sin allmänna vilja för oss genom den här boken. Han har liksom talat om för oss vad som är rätt och fel i en lång rad väldigt viktiga situationer. De 10 budorden till exempel är ju väldigt användbara, kan man ju säga. Och desto mer man läser Bibeln, desto mer förstår man då vad Gud vill, vem han är och vad hans tankar för oss är. Man lär alltså känna Gud bättre genom att läsa Bibeln. Genom att läsa den här så låter man Gud komma till tal, ska man säga. Han får tala till oss. Men Gud talar inte bara om sin allmänna vilja i Bibeln, utan han kan också tala i mer specifika situationer genom den. Guds ord är levande, stod i Hebreerbrevet. Levande. Guds ord är inte bara någonting som sades då för 2000 plus år sedan, utan Guds ord är levande idag. Alltså Gud talar genom Bibeln här och nu. Det är levande. Jag måste medge att innan jag blev frälst tyckte jag det var jättetråkigt att läsa i Bibeln. Jag tyckte att det var tråkigt helt enkelt. Det gav mig inte mycket. Men efter att jag blev kristen, jag blev född på nytt och jag började läsa i Bibeln igen. Och läste liksom Nya Testamentet. Läste in flera gånger och jag fick liksom aha-upplevelse på aha-upplevelse. Och wow, det här stämmer verkligen in på verkligheten. Det stämmer in på min situation. Och jag upplevde verkligen hur levande det här var. Och det var så att den helige ande gjorde Guds ordet levande för mig. Och så tror jag det är att han vill göra det levande för oss. När vi läser Bibeln så vill Gud göra det levande. Det är inte bara något tråkigt som att Gud sa det här för 2000 år sedan. Utan han säger det här till oss idag. Inte så att vi kan slå upp Bibeln på måfå. Jo, det har också sin plats kanske ibland. Men jag tror att vi ska läsa Bibeln systematiskt varje dag faktiskt. Och läsa den regelbundet till helt enkelt. Jag tror vi kan bli förvånade. Om vi gör det, att vi kommer upptäcka att det här är sånt som kommer att tala till oss i vardagen. Om vi läser Bibeln systematiskt, gör du inte det så är det tips att göra det. Läs lite grann. Du behöver inte sätta upp höga, liksom, jag ska läsa flera timmar varje dag för då kommer du snart att märka att det går inte bra och då kommer du att lägga bort det helt. Läs lite grann till att börja med varje dag. Kan du så läs mer, men läs i alla fall en bit i Bibeln varje dag. Jag tror att det är väldigt bra. Du kommer att bli förvånad över att Gud faktiskt kommer att tala till dig. Jag är väldigt övertygad om det. Särskilt om du ber Gud också att Gud tala till mig genom det här som du läser eller som jag läser, tala till mig liksom i mitt liv, och du kommer att få se att det kommer att bli så. Men det är faktiskt en detalj som är ganska intressant. När Jesus möter Satan i öknen och Satan frestar honom, och Jesus han liksom säger emot djävulen hela tiden då med bibelord. Alla de bibelorden kommer liksom ifrån, ja, litet, det är flera olika bibelord alltså han kommer med, men de kommer från samma ställe, några kapitel där i någon av Moseböckerna. Och det skulle ju kunna vara så att det kanske var det som Jesus just hade läst helt enkelt, att det var det som fanns närmast i hans när han mötte Satan. Så att gör så. Läs Bibeln. Du vet aldrig när du får användning för det du fyller dig med. Sen kan det ju hända att Gud vid särskilda tillfällen använder specifika bibelord som kanske inte alls har med sammanhanget att göra, som får poppa upp liksom i en specifik situation. Jag vet, jag berättade det här sist jag predikade för mig. Det är en av mina käpphästar. Jag berättade, jag måste, för att få in det i sammanhanget här, den här predikan, så måste jag ju berätta det här igen. Jag kan berätta det många, många gånger. När jag var nyfrälst, då var jag inte jättestabil på en gång i min tro. Jag var liksom, det är klart, jag hade varit med om väldigt mycket innan som jag hade då blivit frälst ifrån. Och det hände mycket i mitt liv. Och jag började betvivla stundtals på att jag verkligen vara frälst? Kan Gud verkligen ha förlåtit mig allting? Och så tror jag det är för ganska många. Man tänker, kan Gud verkligen ha gjort det? Och naturligtvis, det vet ni, det står ju att Gud förlåter oss alla synder. Det står ju det. Jag kunde ju inte, men ändå så tvivlar jag. Men då står det ju, Jesus säger att allt ska förlåtas människorna utan hädelse mot den helige ande. Och jag hade inga rationella skäl för att tro det här. Men jag tänkte att, tänk om jag har gjort det. Tänk om jag har härat den helige ande. Och jag fick panik. Jag har aldrig haft panikångest, men jag kan tänka mig att det här var någonting liknande. För jag blev alldeles förvirrad och desorienterad och alldeles så här. Tänk om jag har gjort det. Jag har varit livrädd. Jag lyckades yra in på mitt rum i alla fall. Och så tog jag Bibeln och så satte jag mig där på sängen. För den låg på sängen. Då en hård permad sak. Och så tänkte jag så här. Ja, om den heliga ande inte bor mig, då är inte jag, alltså har jag härat den heliga ande, då bor ju inte den heliga ande i mig. För det står ju i Bibeln att den heliga ande är vårt sigill på att vi är frälsta. Han är vårt sigill, liksom Guds stämpel på oss att vi tillhör honom. Och har jag härat honom, då är ju inte han i mig. Så då bad jag så här, Gud, och det här var verkligen från hjärtat, Gud, visa mig om din ande bor i mig. Och sen så bara pang, så lät jag Bibeln slå upp. Den slog upp i Daniel kapitel 4. Och det står det så här i vers 5 som mina ögon föll på. Och det här är ju ett helt annat sammanhang egentligen. Men slutligen kom också Daniel inför mig. Och jag heter ju Daniel som ni vet. Han som hade fått namnet Beltesassar efter min Guds namn. Heliga gudars ande bor i honom. Och ni vet att jag kommer återkomma till det många gånger. Men det var så att en sten föll. Och jag liksom blev helt klar. Från den stunden så visste jag liksom heliga gudars ande bor i Daniel. Men det hade jag bett som Gud visa om din ande bor i mig. Och puff, så fick jag svar på det. Så visst finns det exempel där man kan liksom slå upp Bibeln och ta tumverser så här om man säger då. Men man ska kanske inte missbruka det. Okej, det var första. Gud talar genom Bibeln. För det andra så talar Gud till oss genom andra personer, alltså genom andra människor. Så var det när jag blev frälst. Det kan vara genom någon som predikar. När jag blev frälst, då var det genom en predikan. Jag såg en inspelad predikan på TV. Och det var liksom som att varenda ord i den predikan som var inspelad måste ha varit månader långt innan. Liksom. Varenda ord var riktat rakt till mig. Det gick rakt in i hjärtat på mig. Guds ord blev levande där i den stunden. Rakt in i mig. Och jag kunde inte sätta emot någonting. Och det står det. Tron kommer av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Kristi ord. I Bibeln. Det behöver inte vara genom en predikan. Det kan vara genom en vän. Det kan vara genom en ovän. Kanske till och med en fiende faktiskt, tror jag Gud ibland kan tala till oss. Han kan tala genom vem man vill. Ni vet i Bibeln det står att han talar genom en åsna vid ett tillfälle. Kan han tala genom en åsna, då kan han tala genom oss. Och ibland då kan man få väldigt också konkreta och personliga tilltal. Och det har ju hänt mig några gånger. Och det här är också en sån här sak som jag vet att jag har berättat förut. Men det är en sån som har brännmärkt mig så mycket. Jag kan inte komma ifrån det här. Jag stod vid ett tillfälle, det var också ganska när jag var ganska nyfrälst. Och det här har ju hänt mig flera gånger, i för sig liknande saker, men det här var väldigt konkret. Jag var väldigt nyfrälst och jag stod inför ett väldigt livsavgörande beslut och jag visste inte hur jag skulle göra. Och jag var väldigt mån om att allt jag gjorde skulle vara som Gud ville. Jag var väldigt mån om det. Det var liksom det viktigaste som fanns då. Och det är det ju fortfarande, men det var liksom väldigt levande då just i den perioden. Att allt jag gör måste vara exakt som Gud vill. Och det här var ett stort val jag hade att göra. Men jag kunde liksom inte höra. Jag kunde inte förmå mig själv att höra in vad Gud sa. Jag försökte lyssna, men jag tyckte att jag hör inte vad han säger. Jag kan inte vara säker på det här. Så vad som hände var att jag bad Gud mig. Det var helt förvirrad. Och det var jättejobbigt. För det var liksom någonting som påverkade fler. Och så här. Det var jobbigt. Men i alla fall då skulle ju Bill Stenberg komma hem till oss och ha möten. Det här vet ni. Han har en stark profetisk gåva. Det visste jag. Bill Stenberg, han har en stark profetisk gåva. Så jag bad Gud så här. Jag satt med en kväll och gjorde en liten andakt hemma hos mig, tände lite ljus och var väldigt seriös i det här. Jag vet, satt på mitt rum där. Så, Gud, om jag är så trög så att jag inte kan höra vad du säger, då kan du väl tala till mig genom Bill. Det var liksom så en dåres hopp kanske. Jag vet inte, men så bad jag i alla fall. Ja, och sen så la jag det Gud sände. Och sen dagen efter så kom det kvällen och vi hade våra stugmöte och Bill predikade och jag kommer inte dugga ihåg vad det handlade om, men det var säkert bra. Och sen efter predikan då gjorde han som han brukar, han bjöd in till förbön. Och då sa han så här att, ja, säg nu inte till mig vad det är ni vill att jag ska be för, utan lägg det inför Gud i era hjärtan, så ber jag. Det var väl kanske lite underbetonat att han skulle profetera, för han gjorde ju ofta det, liksom profetera för var och en. Så vi stod på rad där och så började han på sidorna så ber han för människan, han profeterade. Jag tänker, ja, nu kommer snart till mig och någon ramlar omkull och jag, ja, liksom nu, här liksom, nu händer det något, tyckte jag. Och så allt mitt hopp gick till rätta. Bill kommer till mig, han lägger händerna på mig och säger, gode Gud, välsigna Daniel, amen. Ungefär, jag kan inte säga att det var exakt så, men det var väldigt kort i alla fall och allmänt. Och så gick han vidare och jag blev så besviken. Alltså jag blev jättebesviken. Jag började nästan grina där. Men jag gick och satt mig. Jag tänkte, jag får väl inte svar på det här nu heller då. Jag får väl svara någon annan gång. Eller jag visste inte vad jag skulle göra. Jag var ganska uppgiven. Mötet tog vi slut. Och vi gick upp och satt oss och fikade. Sen brukar jag göra och jag hamnade nära Bill. Sen när tiden gick så droppade folk av. Och sen så var det bara, ja, det var Bill och någon mer. Och så jag kvar. Vi var inte många kvar i alla fall. Och då vände han sig till mig och sa, du Daniel, sa han. Ja, och så sa han någonting och så sa, jag upplevde när jag bad för dig förut att Gud vill säga det här till dig. Och så sa han i detalj det som jag hade bett om. Och det här var någonting han omöjligt kunde veta. Han omöjligt känna till den här situationen. Det var ingen som kände till den här situationen förutom jag. Och han sa i detalj vad det var jag ville. Så sa han så här sen att om det här är från Gud, då kommer en sten att falla från ditt hjärta nu. Och det var som att det var ett klippblock som föll från mitt hjärta. Och jag fick bekräftat det som Gud hade sagt och det som jag själv ville faktiskt och längtade efter, som jag hoppades att Gud skulle vilja och kanske innerst inne trodde men inte vågade lita på. Men Gud bekräftade det för mig genom Bill. Och det där var verkligen ett tillfälle jag fick bekräftat hur mycket Gud brydde sig om mig och hur verklig han är och att jag fick lära känna honom bättre. Så det, med tanke på det där, det är inte konstigt att Paulus han skriver så här i 1 Korinthierbrevet 14 att sträva ivrigt efter kärleken men sök också vinna de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som profeterar uppbygger församlingen. Jag önskar att ni alla ska tala tungmål, men hellre att ni ska profetera. Och det är ganska spännande, för han säger lite senare också, några verser senare, att ni kan alla profetera. En ni sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. Det kanske är en främmande tanke för en del, men det står ju faktiskt så att alla kan profetera. Det vill säga, vi som är kristna kan alla få ord från Gud till andra människor. Vi kan höra vad Gud säger och förmedla till andra. Jag tror att det inte är svårare än så. Jag tror att när vi börjar inse det och faktiskt aktivt börjar lyssna vad Gud vill säga, då kommer vi också få se det här. Jag var på en kurs vid ett tillfälle om helande med en man som heter Bruce Collins, som är, han är kyrkoherde i England, anglikanska kyrkan faktiskt, men han är en frontfigur i ett nätverk som heter New Wind, ett karismatiskt nätverk. Lite likt oasrörelsen kan man säga, Svenska kyrkan, fast det här är mycket bredare än bara en kyrka, så det är ekumeniskt allkristet. Men de fokuserar mycket på det här med helande och profetia, mycket de bitarna. I alla fall, jag var på en kurs om helande, vi var bara 25 personer. Och han undervisade om det här, men då kom vi in på det här också med kunskapens ord och profetia och så här. Och då sa han så här, ni ska få en läxa, sa han. Ni ska tänka på en, ni ska be till Gud att han ska ge er namnet på en av personerna här inne. Ni ska tänka på en person här inne. Vi var bara 25, så det var inte så många. Och när ni har fått en person som ni tror att det där, den där, den liksom pekar Gud på, då ska ni be till Gud att liksom, ja, vad vill du säga till den här personen? Han vill alltså få igång oss i det här tänket att vi faktiskt kan förmedla någonting från Gud. Och då satt han på sin spets, ni får det läxa till Yvonne att göra det här. Och vad som hände var att jag tänkte, nu sätts det på sin spets, nu måste vi pröva det här. Så jag bad Gud, visa mig om det är någon här inne som du vill att, ja, förmedla någonting till. Ganska fort faktiskt så poppar upp en person då där, en tjej som jag hade träffat för, eller en kvinna ska jag säga, som jag träffade förut på en annan konferens, men jag kände den inte alls egentligen, bara så ytligt hälsat på sådär, varit med i samma sammanhang. Men jag tänkte, okej, om du vill förmedla någonting till den här personen, då, vad vill du säga då? Jag tänkte, jag kan väl liksom, det är inte hela världen om det blir fel. Och när jag hade bett en stund så fick jag känslan av att hon, den här personen, hon arbetar med någonting som hon själv var osäker på om det var värt någonting. Hon liksom upplevde att det här inte är värt någonting. Och jag visste inte om det var privat eller om det var jobbet. Jag visste bara att hon gjorde någonting som hon var osäker på om det var värt någonting inför andra. Men att Gud då ville säga till henne att det här var i hans ögon, så var det jättevärdefullt och att det betydde jättemycket. Och att det gladde Gud det hon gjorde. Det var inte svårare än så. Det var någonting som var jätteviktigt. Okej, tänkte jag, det där kan jag väl våga mig på och liksom föra fram till henne. Det är inte så farligt. Är det fel, då liksom är det fel. Det dör ingen av. Så dagen efter så i alla fall så kom det här och han sa, nu ska vi ha lite förhör, nu ska vi liksom se. Så är det någon som har fått någonting? Då tänkte jag, väntar och sen är någon annan först som ger någonting till någon. Och det var ju då någon som, ja, som sa, jag tror att Gud kan ha sagt det här till dig kanske, du får pröva det om det. Ja, sådär. Tänkte jag, okej, sa jag. Sen, ja, jag har den. Och så sa jag till henne tjejen och så sa jag, jag tror att Gud säger det här till dig. Och så berättade jag då vad jag trodde Gud hade sagt. Så du får liksom, ja, är det från mig eller från Gud, du får pröva det själv. I alla fall, hon sa tack så mycket, sa hon. Sen sa hon inte så mycket mer. Jag tänkte, jaha, det kan ju betyda vad som helst. Hon såg glad ut, hon tackade, men det kan ju lika gärna vara liksom att hon vill inte göra mig ledsen för att det är fel. Och ni vet, man tvivlar ju alltid på sig själv. Eller det kanske man, men ofta gör man det. Jag gjorde det i alla fall. Så jag visste, jag tänkte, jag får väl aldrig reda på det liksom. Jag törs inte fråga, för tänk om det är fel. Ja, så jag gjorde ingenting. Men i alla fall, senare på kvällen i alla fall, då kom hon fram till mig och så sa hon så här, du Danielsson, tack så jättemycket för det som du delar med dig av på förmiddagen, för att det var verkligen från Gud. Och så berättade hon lite grann om sin situation då, och det visade att det stämde ju väldigt bra. Och det där är ju jättespännande. Det var väldigt uppmuntrande för mig naturligtvis. Tänk att Gud kan använda mig. Och jag menar, kan Gud använda mig till en sån sak, då kan Gud använda alla här inne. Han kan det och han vill det. Och jag tror att Gud talar till oss hela tiden faktiskt, bara vi aktivt vågar lyssna. Det var det som behövdes, att man liksom, man tog det där aktivt, bad Gud, okej, tala till mig, jag öppnar mig för dig. Så Gud talar alltså genom Bibeln, han talar, ja, genom specifika bibelord, han talar genom andra personer. Och det för oss också in på nu då, det här med hur man lyssnar in Gud. Det tredje sättet, nämligen att Gud talar till vårt inre. Han talar till vårt inre. Och det allra första som är väldigt viktigt att slå fast är att alla kristna kan höra Guds röst. Det är jätteviktigt. Alla kristna kan höra Gud. Jesus säger vid tillfälle att han är den gode herden. Och så säger han så här, att han kallar på sina får och nämner dem med namn. Och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Johannes kapitel 10. Alltså fåren känner honom för att de känner igen hans röst. Alla kristna kan höra Gud. tala. Paulus sa att alla kan profetera. När vi blir frälsta så flyttar den helige ande in i oss. Han vill ha en kommunikation med oss. Han vill ha en relation med oss. Och han vill tala till oss. Så när du är frälst då kan du höra Gud tala. Punkt. Det är bara jag så. Det gäller bara att lära sig att känna igen den här rösten. Och där kommer återigen vikten av att umgås med Gud in i bilden. Jag menar, hur lär man känna Guds röst? Jo, man umgås med Gud och man lär känna honom. Alltså om en person ringer till mig i telefon och det är en nära vän, då hör jag på en gång, ja det här är Anders, min bror. Jag hör vem han är för jag känner honom väl. Om det däremot ringer någon ytlig bekant, då kanske jag inte hör på en gång vem det är, utan jag får liksom lyssna ett tag och man kanske till och med får säga det är jag. Samma sätt är det med Gud, att när vi vill känna honom mer och mer, desto mer vill jag känna honom, desto mer vi umgås med honom, desto bättre vän vill vi med honom, desto lättare kommer vi att ha att känna igen hans röst. I början då kanske det är så att det är jobbigt att man får lyssna en stund och man får liksom tänka och fråga, är det du Gud? Ja. Men jag tror att desto mer man lär känna honom, desto bättre har vi att känna igen rösten, desto lättare. Det finns dock också några kännetecken som man kan pröva om det är Gud som talar eller inte, eller om det är vi själva. Ja, och det första och det viktigaste kännetecknet är ju återigen Bibeln. Stämmer det som sägs överens med Bibeln? Det behöver inte stå ordagrant i Bibeln, men är det något som stämmer överens med liksom betydelsen i Bibeln och meningen i Bibeln? Gud säger aldrig emot sig själv. Han säger aldrig emot det som har sagts i Bibeln. Han säger aldrig emot sitt eget ord. Aldrig. Det är väldigt viktigt att förstå det. Gud talar aldrig emot Bibeln. Hur talar då Gud till vårt inre? Ja, i Romarbrevet 8:16 står det att anden vittnar med vår ande. Att vi är Guds barn för det som en anden vittnar med vår ande. Och en del beskriver det som att man får en stark känsla, en övertygelse, en förvissning. En tanke som inte vill lämna en, att Gud talar. Någon förklarade att han upplevde det så här att när man tänker, ni vet, när man försöker prata med sig själv fast utan att röra munnen, man hör liksom sin egen röst. Så kan det vara. Men Gud kan tala genom bilder, han kan tala på många olika sätt. Men just det här med en känsla, en övertygelse, en förvissning och en tanke. För personligen är det så här att när jag sjunger lovsång ofta och fokuserar på Gud och liksom glömmer bort, skala av det här andra runt omkring och bara se på honom, då ofta upplever jag tilltal från Gud. Och många predikningar som jag har faktiskt förts på det sättet, de har liksom bearbetats under lovsång. Inte att jag tänkt, nu ska jag tänka på en predikan, utan det har liksom kommit till mig. Ja, många av de bästa predikningarna, om jag får säga så. Sen tror jag att samvetet också är ett sätt som Gud talar till oss genom. Inte så att alla människors samvete alltid är Gud som talar, för att människans samvete har blivit förstört genom syndafallet och allt det här. Men jag tror att som på nytt född människa så använder Gud samvetet. Paulus han skriver så här att i Romarbrevet 9:1, att jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte, mitt samvete betygade också i den helige ande. Och i tredje kännetecken tror jag på andens vittnesbörd är att det inger oss frid. Det ger frid, inte fruktan utan frid. Om man tänker något som ger oss stark fruktan, då tror jag inte det är för Gud, utan frid är kännetecken. Paulus skriver också så här att ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan, utan ni har fått barnaskapets ande. Och ni vet att det ger oss frid. Guds ande ger oss frid. Motsatsen till fruktan är frid. Gud ger oss frid. En annan sak som kan vara värd att tänka på, det är det Paulus skriver i Galaterbrevet 5. Det talar om striden emellan köttet, alltså den syndiga fallna delen i vår natur som finns kvar där även ifall vi är på nytt födda. Det pågår en strid mellan köttet och anden, alltså den heliga anden som har flyttat in och bor i vår ande, bor i vårt inre och vittnar vår ande. Och då säger han så här i vers 17 i kapitel 5 i Galaterbrevet, att ty köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Och så räknar han upp några kännetecken då på köttet, till exempel det illvilja, illgärningar, fylleri, gräl, splittring, sådana negativa saker, egoistiska saker ofta. Och jämför med andens frukt som är kärlek, glädje, frid, tålamod, självbehärskning och sådana saker då. Och vi kan vara säkra på, väldigt säkra på, att om vi får en tanke eller en upplevelse att till exempel vittna för någon och berätta om Jesus för någon, då är det inte vårt kött som säger det. Jag menar, köttet strider mot det som Gud vill. Det är ju ett sätt liksom att lära sig, okej, om vi får en sån tanke, då kan vi tänka att det är faktiskt från Gud. Eller när vi sent på kvällen hör en stilla viskning i vårt inre att du har glömt att be idag, eller du har inte läst Bibeln idag. Då är det inte heller vårt kött som talar, utan då är det Guds ande. Vi själva skulle aldrig komma på det i oss själva. Den Guds ande tror jag är det som talar till oss då, påminner oss om det här. Och sådana enkla saker, som alldagliga saker, som faktiskt, jag tror, händer de flesta av oss någon gång i alla fall. de kan vi liksom lära oss att känna igen Guds röst på. För om vi vet att det här är Gud som talar, då kan vi använda det. Okej, så talar han, och då kan man lära sig att lyssna och lära känna rösten bättre. Och ja, sådana uppenbara saker kan alltså hjälpa oss i processen att lära känna Guds röst bättre. Ibland också att tala Gud till oss genom en stark övertygelse, en stark önskan att göra en viss sak, en stark önskan. Det står i Filipperbrevet 2:13 att till Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. När vi överlåter vår vilja till Guds vilja, så tror jag att han kan omforma oss och förändra våra önskningar så att de alltså stämmer överens med hans vilja. Och här vill jag lägga in en disclaimer, för att det finns de som säger så här att ja, Gud har sagt det här, och så svär de iväg och så försvarar de allting de gör med att Gud har sagt, Gud har sagt, Gud har sagt, och nästa vecka har Gud sagt något annat. Då tror inte jag det är Gud, utan då har man tänkt själv. Så att det är inte så att allt vi tänker och allt vi känner är Gud. En del tror det, tror jag, men ja, så är det inte. Men däremot så kan Gud tala genom såna här saker, och han kan omföra våran önskan, våran vilja. Jag kan ta ett exempel i mitt eget liv på det. Innan jag var frälst så hade jag jättesvårt faktiskt att hålla föredrag inför människor. Jag hade jättesvårt att stå liksom och prata för folk. Tänker, det hade jag. Ja, men om jag till exempel, jag visste inte heller vad jag skulle göra med mitt liv. När jag skulle börja gymnasiet, och då valde jag naturvetenskapliga programmet för att jag tänkte att då kan jag skjuta upp det här valet senare. Det var bland annat därför. Det var liksom ett brett program, och då får man skjuta upp. Man kan bli nästan vad som helst efter det. Så tänkte jag. Jag hade ingen aning om vad jag ville göra. Jag visste att jag absolut inte ville vara någon som stod framför folk i alla fall. För att om jag skulle ha föredrag i skolan om vad det än var för någonting. Jag kunde känna liksom hur jag stakade mig, hur jag blev röd i ansiktet, hur svetten rann under armarna, ni vet. Och hur liksom allt var bara jobbigt. Alltså det var jättejobbigt. Men jag lyckades oftast genomlida det där. Hjärtat bulta bang, bang, bang. Och man liksom trodde att alla ser det här på mig. Så var det ofta inte, men man trodde det i alla fall. Det var en pina. Men när jag blev frälst sen, det här var ganska intressant, för när jag blev frälst upplevde jag ganska snart alltså en stark kallelse att tjäna Gud på heltid, och då framförallt genom att predika och liksom undervisa både för kristna och icke-kristna, liksom evangelisera. Och det var någonting som verkligen var helt i kontrast till vad jag hade tänkt innan. Och Gud omformade mig där. Jag menar, jag står ju faktiskt här idag och jag pratar, och det stör mig inte nämnvärt, kan jag väl säga. Det tror jag Gud omformade min vilja till att stå i samklang med hans vilja, hans kallelse. För Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. En del de tänker sig att ja, om jag överlåter mig själv till Gud, då kommer han att kalla mig till det jag minst vill. Så om jag överlåter min vilja till Gud, då blir jag missionär i Sibirien eller någonting. Ja, kanske gör Gud så någon gång för att liksom sätta oss på plats. Liksom. Ja, det ska göra som jag säger här. Men vanligtvis så tror jag faktiskt att han gör så att han omformar oss. Och han använder kanske sådana kvaliteter vi har också på sätt och vis innan, som man kan väcka till liv. Jag tror inte Gud gör på det sättet ofta, att han liksom tvingar oss till någonting. Det är inte Guds sätt. Sen är det också viktigt det här med när Gud lägger ner en kallelse i oss, en längtan i oss, en önskan som vi kanske bekräftar det här är från Gud. Då kan man ibland tänka att det ska ske nu. Så kan jag vara lite grann. Det ska ske på en gång. Puff, puff, puff. Och liksom annars så ger man upp på något sätt. Det är jätteviktigt att vi förstår att Gud har en tidsram. Han kanske kallar dig till någonting som du ska gå in i flera år senare. När man läste om Josef till exempel i Gamla testamentet, då vet ni att han får drömmar ifrån Gud. Om allt det här, att hans bröder och mors och farsa, de ska böja sig för honom, och han ska liksom bli regent på något sätt. Och det där, han ser de här drömmarna, han tror på dem och bekräftar dem som Guds. Men vad händer? Jo, han blir kastad i en brunn och han blir iväg till Egypten. Han får slå med sig i fängelse. Alltså, det tar ju flera år innan det här sker. Men till slut så sker det faktiskt. Och så tror jag det är för oss också, att Gud kan ge oss en kallelse. Han kan ge oss en längtan efter någonting som är sant och är från honom. Men tidsramen kanske är en bit utdragen så. Vi måste förstå att Gud har en tidsram. Annars är risken att vi försöker uppfylla det här i egen kraft. Det gjorde ju Abraham. Han hade fått kallelsen att han skulle bli far till ett stort folk. Och han får inga barn. Och vad gör han då? Då tar han sin slavinna och liksom får barn med henne. Och det vet ju att det ledde inte till något bra. Det var ett jobbigt för dem. Sen fick han i som tur var Gud var nådefull och lät Abraham få det här ändå. Och uppfyllde sitt löfte. Men det är viktigt att vi litar på Gud och inte går i egen kraft. Och jag tror att när man lär känna Gud bättre, då kan man också lita på honom. Och då kan man vila i förvissningen att han har saker och ting under kontroll. Och att när hans tid är inne, då kommer det han har lovat att ske. Kan vi veta. Ja, det finns jättemycket man kan säga om det här, hur vi lär känna Jesus bättre, hur vi hör Gud tala. Men jag skulle vilja ge er alla en liten läxa nu faktiskt. När jag berättade här om den här läxan jag fick över natten. Till nästa vecka, då kan väl ni be till Gud att han ska tala till någon. Kanske någon här, eller om det är någon annan. Ni får läxa under veckan i alla fall, att ni ska be Gud konkret. Okej, Gud, peka på någon person i min närhet, i min församling, eller någon annan som du vill att jag ska säga någonting till. Och sen när ni har fått en person som ni tror att ja, det kan nog vara så här, då ska ni be Gud att lägga ner en tanke i mig som jag kan få dela med mig till den personen. Och sen ska ni ta mod till det och så ska ni våga och dela detta. Då säger jag inte att ni ska gå och ställa sig så säger Herren, du ska ge mig alla dina pengar. Nej, det behöver inte ske på det sättet. Jag tror att jag ska inte säga någonting om den praxisen att göra så, men jag tror att det kan hämma en del kanske att man tar på sig och så säger. Man behöver inte säga så säger Herren, utan man kan säga att jag tror att Gud kanske har sagt det till dig. Du får pröva det som du vill, ta emot det med en öppen hand. Om det inte är från Gud, då kan du liksom strunta i det. Är det från mig, så ta det som en uppmuntran eller vad som helst. Man behöver liksom inte ta på sig det anspråket, för det är ganska högt anspråk att säga så egentligen. Så säger Herren. Nåväl, man kan pröva sig fram. Och är det någon här inne, då vet ni i alla fall vilka förutsättningarna är. Så det gör ingenting om det är fel. Vi får faktiskt pröva, vi får vara barn. Och vi får vara en skyddad verkstad där vi får öva inför Gud. Så att ta till den läxan. Ska jag förhöra i nästa vecka om jag inte jobbar. Ja. Och jag vill ge några konkreta tips då. Som jag har fått, de har jag inte hittat på själv. Utan de har jag hört av en annan, men de är så bra. Så att jag vill ge dem tipsen. Om man vill lyssna in Gud, hur man kan konkret kan gå tillväga. Och då är det fem stycken L, bokstaven L, som liksom står så här, några ord på bokstaven L. Det första är lugna ner dig. Alltså, slappna av. Stäng av allt det här bruset runt omkring. Och kanske stäng in det om det behövs, så att du får vara ensam med Gud. Stressa av. Lugna ner dig. Lyssna är det andra. Alltså, lyssna aktivt på att Gud säger någonting. Be Gud liksom säga, tala till mig nu, jag är öppen, jag vill höra. Här är jag. Så att lugna ner dig och lyssna. Jag tror att du kan bli förvånad över att Gud faktiskt kommer att tala till dig. Det tredje är lita på. Alltså lita på att Gud faktiskt talar. Det kan nog vara en av de svåraste grejerna. Att ofta slår vi bort liksom att nej, det där är bara jag själv. Och det är klart, ibland är det ju vi själva. Men vi kan också lita på att Gud, han talar till oss. Och lita på att Gud vill tala. Så lita på Gud. Och det fjärde är lyd Gud. Alltså om Gud säger till att göra någonting, så lyd då, gör det han säger. Det kan handla om att ge en uppmuntran till en annan. Ja, gör det då. Det är inte farligt om det blir fel. Det är ju en uppmuntran. Du behöver kanske inte tillrättavisa någon, eller ska Gud säger att du ska omvända dig på det här området. Det kanske inte är det första man ska pröva sig på att göra, om man inte är väldigt säker. Men en uppmuntran kan man ju ge väldigt enkelt. Så lyd Gud. Och när man lyder Gud, när man hör vad han säger, då får du lön. Både på jorden, genom, inte minst genom att du blir tillfredsställd över att upptäcka, oj, Gud kunde använda mig, det är en lön. Men också tror jag att du får lön i evigheten när du lyder Gud. Så att lugna ner dig, lyssna, lita på, lyd, och så får du lön. 5L. De kan vara värda att skriva upp. Eller så får ni lyssna på MP3-an. Jag vill avsluta det här med att citera Paulus. Han skriver så här i Romarbrevet kapitel 12 och vers 1-2. Så förmanar jag er nu, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Alltså frambär er själva till Gud, överlåt er till Gud. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Amen. Ja, kära Jesus, tack Herre att du är en Gud som vill lära känna oss bättre och som vill att vi ska få lära känna dig bättre. Tack Herre att du är oss alltid, alltid, alltid nära. Och att när vi vänder oss till dig, då är du där och du talar till oss. Jag ber Herre att alla vi som är här inne, att jag och alla vi andra ska få öppna oss för dig och lyssna in ditt tilltal. Herre att vi ska få stänga av allt det bruset runt omkring. Vi ska lyssna på dig. Vi ska lita på att du talar, vi ska lyda dig här, och då vet vi att då kommer vi att få lön. Helige Ande, tala extra tydligt till oss. Hjälp oss att ställa in de här liksom antennerna på din våglängd, så att vi kan lyssna in vad du säger. Tack Herre att du är den du är. Tack att du älskar oss. Och tack att du har all makt i himlen och på jorden. I Jesu namn. Amen.